إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بفوتشتر دوغ أطالة عن بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Och idag ska vi beröra ämnet att ära profeten alaihissalatu wassalam och att ära hans sunna. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen i surat al-Araf vers 157: فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ واتبعوا النور الذي انزل معه فاولئك هم المفلحون. De som tror på honom, ärar honom och ger honom seger och följer det ljuset som han har sänts med, det är de som kommer att få framgång. Och de lärda nämner gällande den här versen att den som förenar mellan dessa egenskaper får det som Allah har lovat i slutet på versen. Ulaika humul muflihun. Det är de som får framgång. Det första, alladhina amanu bihi. De som tror på honom. Wa azzaruhu wa nasaruhu. Ärar honom och ger honom seger. Och sen följer det ljuset som han har sänts med, den uppenbarelsen han har fått. Det är de som kommer att få framgång. Så all framgång ligger i att tro på profeten Muhammed alaihissalatu wassalam, följa det han har kommit med och att ära honom och ge honom seger. Och ge seger till den sunnan och den sanningen han har kommit med. Surat al-Araf, vers 157. Och hela versen är väldigt fin om man läser från början, de verserna innan och efter. Allah nämner också gällande att ära profeten alaihissalatu wassalam i surat al-Fath, vers 9: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Denna vers kan översättas till: de som tror på honom, alltså Allah, de som tror på Allah och tror på sändebudet och sen ärar sändebudet och ger honom seger och sen prisar Allah på morgonen och på kvällen. Här finner vi en beordring från Allah subhanahu wa ta'ala att tro på Allah och tro på sändebudet och sen att ära sändebudet och att ge honom seger och sen att prisa Allah morgon och kväll. Så den här versen omfattar vissa skyldigheter som vi har till Allah subhanahu wa ta'ala och vissa skyldigheter som vi har till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och från de skyldigheterna vi har till Allah subhanahu wa ta'ala är att tro på honom och att prisa honom på morgonen och på kvällen. Och det här har ju nämnts av vissa av ulema, att prisa Allah på morgonen och på kvällen är efter soluppgången och innan solnedgången. Och det finns speciella åkallelser som man säger på de här tiderna. Och sen vissa skyldigheter som vi har jämt emot profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, och det är att tro på honom, ära honom och att ge honom seger. Surat al-Fath, vers 9. Och vi finner att sahaba följde detta. De var där när uppenbarelsen kom. De var med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. De ärade honom och satte inte någons tal före hans tal. Och satte sig inte emot hans beordringar, utan de lydde honom så fort han sa någonting. Och de ärade honom otroligt mycket, som vi har nämnt förut. Att när han gjorde wudu, alaihissalatu wassalam, så nästan bråkade de om vem som skulle få vattnet som rann ner från hans wudu. Så att de skulle få baraka från det här vattnet. Om han beordrade dem med någonting så löd de direkt. Om han talade så sänkte de rösterna. Och man vågade knappt kolla honom i ansiktet av respekt. Och då en man som heter Urwa ibn Mas'ud, innan han blev muslim, gick tillbaka till Quraysh efter att ha träffat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så sa han: "Ey qawm, wallahi, folk, vid Allah, så har jag rest till kungar. Och jag har rest till Al-Qaisar wa Kisra, de här stora kungarna i Rom och i Persien, wa Najashi i Etiopien. Vid Allah så har jag inte sett någon kung som äras så mycket så som Muhammed sallallahu alaihi wasallam äras av hans kompanjoner." Och det har också berättats att sahaba brukade sitta som att det var fåglar på deras huvuden när profeten Muhammed alaihi wasallam talade. Och det betyder att de satt med lugn, inlevelse och lyssnade på det han sa. Och det här uttrycket används för att någon bevisar att någon sitter still. Eller hur? Om en fågel kommer och sätter sig på huvudet, då är det som att du sitter still som en sten. Och de satt så av respekt till honom sallallahu alaihi wasallam. Och vi berättade också förra veckan de här verserna från surat al-Hujurat, där vi lär oss vissa saker i hur vi ska behandla profeten Muhammed alaihissalam, som att inte höja rösten över hans röst, inte tilltala honom med hans namn, utan säga Rasulullah, Nabiullah och så vidare, och inte stå och skrika utanför hans hus. Och vi nämnde det här förra veckan. Så vi finner här att sahaba ärade profeten Muhammed alaihissalam så som man ska, så som religionen har tillåtit. För vi har också nämnt att det finns gränser, och man ska inte gå över de här gränserna. Man ska inte heller falla kort, och man ska inte vara extrem i att prisa honom, för då kan det leda till kyrk, som det har gjort för vissa människor. Och att ära profeten alaihissalam är med hjärtat, med tungan och med kroppsdelarna. Man kan ära honom med alla dessa tre. Man ska göra det med hjärtat, med tungan och med kroppsdelarna. Vad gäller hjärtat så måste man tro att han är Allahs sista sändebud. Att älska honom mer än någon annan skapelse. Och här kan vi också lägga till att skillnaden på kärlek och ta'zim, att ära, är att ta'zim har en högre nivå än al-mahabba, en kärlek. Eller hur? Man kan älska någon utan att ära personen. Som en far älskar sin son, sin lille son. Men han ärar inte honom. Eller hur? Som han ärar en kung eller något sånt. Så ta'zim, att ära någon, har en högre nivå än bara kärlek. Ta'zim omfattar då kärlek och ära. Okej? Okay? Det är bra att känna till skillnaden på det här. Så man ska då tro på att han är Allahs sista sändebud, den bästa av människor, och sätta hans tal före allt annat tal. Sätta honom före alla andra människor. Att tänka mycket på honom. Att tänka på hur bra han var, hans sira, hur han var som människa, och hans saker som är särskilda för honom och så vidare. Och hans höga position som Allah subhanahu wa ta'ala har gett honom. På detta sätt så har man ärat honom med sitt hjärta. Och en viktig sak här vad gäller hjärtat är att man säger hjärtat är kroppsdelarnas konung. Förstår ni? Ni vet, om en konung beordrar sitt folk, sina soldater, då gör de det som han säger. Och samma sak gäller med kroppen. Om hjärtat är bra så kommer det att visa sig på resten av kroppen. Om hjärtat är dåligt så kommer det visa sig på kroppen. Vilket betyder att om man verkligen tror på profeten Muhammed alaihi wasallam och ärar honom, då kommer det också att visa sig i ens gärningar, eller hur? Man kommer att lyda honom, man kommer följa honom, tala gott om honom och så vidare. Eller hur? Och vad gäller att ära honom med tungan, så är det genom att prisa honom med det som han förtjänar. Som jag har nämnt, den höga status han har, och inte vara extrem i detta. Också att säga assalatu wassalam alayhi, när man hör hans namn nämnas, eller man nämner hans namn, eller skriver hans namn, så säger man sallallahu alayhi wasallam, eller alayhi salatu wassalam. Och att man också har adab, Man har gott beteende och respekt när man talar om honom. Och vet att det inte är vilken människa som helst, utan det är Allah subhanahu wa ta'alas mest älskade människa. Så man måste tala med respekt om honom, alayhi salatu wassalam. Och när man nämner hans namn så ska man nämna det som vi sa med risal eller nubuwa. Du säger Rasulullah, Nabiullah och så vidare. Du säger inte bara Muhammad sa, utan du med respekt, du säger det Allahs sändebud sa, Allahs profet sa, sallallahu alaihi wasallam. Eller Muhammad, Allahs sändebud sa och så vidare. Men Ibn Taymiyyah och vissa ulama säger att det är tillåtet att man bara säger Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, om man berättar om honom. Förstår ni? Om man berättar om honom, som då Allah subhanahu wa ta'ala till exempel säger ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Att sannoliken så är Muhammad inte fader till några av era söner. Så han berättar här om honom. Okej? Men om man säger en hadith och så vidare, då säger man att Allahs sändebud sa, Allahs profet sa och så vidare. Okej? Och sen som vi sa att man nämner hans höga status, hans egenskaper och de sakerna som bevisar att han var profet, hans hissira och så vidare. Och sen hur man ärar honom med kroppsdelarna är att man agerar i enlighet med hans sharia. Att man följer hans sunna. Att man också vänder sig till hans domar. Om du har en tvist mellan dig och en annan människa och du vill veta vad som är rätt, vem som har rätt och vem som har fel, då ska du vända dig till kitab och sunna, till Koranen och till sunna. Och inte vända dig till vad folk tycker eller någonting, utan du sätter Koranen och sunnan först. Vad säger Allah om detta? Vad säger profeten Muhammad a.s.w. om detta? Eller hur? Vad säger islamiska lagen om detta? Det kommer först. Och sen att man lär sig hans sunna och att man lär ut den till andra. Att man också tjänar hans sunna genom att skydda den, sprida den bland folk på bästa sätt och så vidare. Och att man håller sig långt borta från allting som han har förbjudit, sallallahu alaihi wasallam. Och det är det här som räknas. Om någon frågar hur vet vi att den här personen ärar och tycker om profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, då säger vi att det har vi sett, eller det är något som visar sig i personens gärningar, eller hur? Man kan inte bara påstå jag är muslim, jag älskar profeten sallallahu alaihi wasallam, jag firar hans födelsedag som vissa säger, och sen gör de ingenting. De gör ingenting annat. De ber inte 5 gånger om dagen kanske. De rakar skägget, de har isbäl på kläderna, kvinnor utan sjal och så vidare, syndar, dricker alkohol och röker och sånt. Vad är det här för kärlek? Eller hur? De är inte sanna i deras kärlek. Utan om man verkligen älskar honom så ska man följa honom. Som Allah har sagt i Koranen: "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Säg om ni verkligen älskar Allah så följ mig, alltså följ Muhammad sallallahu alaihi wasallam, då kommer Allah att älska er och förlåta er för era synder. Så den riktiga kärleken ligger i att följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inte bara att påstå sig tycka om honom. Det var lite kortfattat gällande hans att ära profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och vi tänkte nu fortsätta och prata om att ära hans sunna. Och det här är någonting jätteviktigt. Som vi sa så ärade alla sahaba profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och hans sunna. Det fanns ingen på hans tid som motsatte sig hans sunna och gjorde narr av hans sunna eller hittade på saker i religionen. Ingen av sahaba gjorde det här, utan de följde alla det som han sa. Om han sa gör någonting, de sa inte varför eller hit och dit, är det sunna eller wajib, utan de bara gjorde det, eller hur? Och de var mycket hårda mot folk som sa någonting annat, som visade någon annan avsikt som vi kommer att nämna. De ibland bojkottade personen och sa vi ska inte prata med dig och sa att du förtjänar ett straff och så vidare. Och det här kommer vi inshallah att berätta så småningom. Tills det att sahaba dog, tabi'in dog och det kom folk som hade svag iman, folk som hade onda avsikter, hycklare och så vidare, folk som inte hade riktig tro, som började säga fula saker och göra narr av profeten alaihissalam eller hans religion och så vidare. Tills det är att vi har kommit till denna tid som vi lever i idag, där det finns mycket fitna, det finns mycket prövningar. Och som profeten sa alaihissalam, yuraqqiqu ba'duha ba'd, att de gör varandra mindre, kan man säga. Det betyder att fitnan blir bara mer och mer och större, så den fitnan som var innan, den verkar vara liten eller hur, och svag. Vi ska nämna exempel på det här. För 100 år sedan kanske, om någon hade på sig tajta kläder eller någonting, eller inte korrekta kläder i ett muslimskt land, det var värsta katastrofen, eller visade ansiktet eller någonting i vissa länder. Och sen så kom det de här som koloniserade muslimska länder och så vidare. Och folk började ta lättare på saker och ting. Tills det att vi har kommit fram till idag, då Allah al-musta'an, det anses helt normalt nästan att kvinnor går ut utan att täcka sig, eller att männen rakar skägget och så vidare. Men för 50 år sedan kanske, eller och så vidare, det anses vara mycket fult att göra de här sakerna. Förstår ni? Så att yuraqqiqu ba'duha ba'd betyder att de, ju värre det blir, ju mindre inser man de felaktiga sakerna som har skett innan. Förstår ni? Man börjar ta lätt på saker och ting. Eller hur? Och det är tyvärr någonting som har skett. Att även hos oss, vi tar mycket lätt på många saker som är haram. Eller hur? Musik, vi tar mycket lätt på det. Låt barnen lyssna. Man kan inte vara för hård. Eller hur? Det är haram. Eller låt kvinnor ha tajta kläder. Låt dem ha smink, låt dem ha parfym. Och så vidare. Det är många saker som vi tar mycket lätt på. Men de anses vara mycket allvarliga i religionen. Varför tar vi lätt på dem? För det har kommit saker som är värre. Förstår ni? Och det är just det som profeten sallallahu alaihi wasallam berättade om. Att det kommer komma fitna som gör att den som var innan ser lite ut. Och det överensstämmer också med hadith Anas ibn Malik. En man kom till honom och klagade över al-Hajjaj bin Yusuf. Den här orättvisa och tyranniska ledaren som dödade muslimer till höger och vänster. Han var mycket blodtörstig. Han kom till denna sahabi och klagade över denna man. Och då så sa Anas ibn Malik, ha tålamod. För sannoliken så kommer det inte en tid, förutom att den som är efter är värre än den som var innan. Tills det att ni möter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam vid hans bassäng på domedagen. Hans flod eller hans haud på domedagen. Och Ibn Mas'ud, han sa också att det finns ingen dag som är värre, eller det finns ingen tid, förutom att den som är efter är värre. Idag är värre än igår, och imorgon kommer vara värre än idag. Och så här är det fram till domedagen. Men det betyder inte heller att vi ska ge upp hoppet och säga att allting är dåligt och alla människor är dåliga och vi lever i en korrumperad tid, utan vi ska ha hopp och vi ska sprida det goda och praktisera det goda i oss själva. För det kommer alltid finnas en grupp i denna umma som är segerrik på sanningen, som följer sanningen. Så vi låter oss vara bland dessa människor. Och idag har vi sett mycket konstiga saker. Folk som gör narr av sunna, som kanske till och med kallar sig för muslimer, som gör narr av vissa saker som profeten har beordrat med sallallahu alaihi wasallam, eller de motsätter sunnan med sina intellekt eller sina seder och så vidare. Som vissa som gör narr av skägget, och det här har vi hört, de säger det ser barbariskt ut eller så vidare. Det ser ovårdat ut. Hur kan en muslim säga någonting sånt? Profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han har beordrat muslimerna att låta skägget växa och klippa mustaschen. Då är det någonting som är sunna. Och det är mycket allvarligt att göra narr av det här. Eller vissa gör narr av dem som tar upp kläderna över anklarna och säger fula saker till de här människorna. Eller drar upp sina egna kläder och står och skrattar åt dem. Det här är mycket allvarligt. Det här är någonting som till och med kan få personer att gå ut ur islam. Om man gör narr av profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Eller de som gör narr av kvinnans hijab. Att hon har jilbab till exempel. De säger det här tält eller ninja eller någonting. Det är mycket allvarligt att säga sådana saker. Det är att göra narr av religionen. Eller siwak, att man har miswak. Och vissa, ännu värre, de gör narr av den korrekta trosuppfattningen i islam. De gör narr av tawhid, som al-Jafri. Han säger tawhid, tawhid, tawhid. Ni bara pratar om tawhid. Det är att göra narr av religionen. Eller
de korrekt vägledda muslimerna tror att Allah subhanahu wa ta'ala har två händer som passar hans majestät. Vi vet inte hur de ser ut, men Allah subhanahu wa ta'ala har två händer som han har nämnt i Koranen och i Sunna. Och då säger den här mannen att Ahli Sunna wal Jama'a, de gör narr av Allah, och så gjorde han så här med sina händer och säger att Allah har två högre händer på sin höger sida. A'udhu billah. Det här är att göra narr av religionen, och det här tar personen ut ur islam. Det är mycket allvarliga saker. Man måste akta sig för vad man säger. Och som profeten alaihissalam han sa, en person kan, eller en slav, alltså en muslim, kan tala ett ord med ett ord som drar till sig Allahs vrede. Och personen kanske inte anser det här vara någonting allvarligt, men det får honom att falla in i helvetet. Ett enda ord kanske en människa säger som, får alla, som drar till sig Allahs vrede och leder till att han kastas i helvetet. Så det är mycket allvarligt. Ett enda ord kan göra så att personen går till helvetet, som det har nämnts i Sahih Bukhari. Och att göra narr av religionen är mycket farligt. Ibn Qudama säger, den som förbannar Allah blir kafir, han går ut ur islam, även om han gör det på skämt eller på allvar. Och samma sak, den som gör narr av Allah eller hans tecken, hans verser eller hans sändebud och böcker, går också ut ur islam. Och det här är någonting som muslimen måste akta sig för. Och respektera Allah, hans religion och hans profet och hans böcker. Så vad menar vi då med att man ska ära sunna? Menar vi att man ska ära de sakerna som är rekommenderade i religionen, eller någonting mer generellt än så? Det som menas med sunna, det är, man kan säga, allting som profeten sallallahu alaihi wasallam har kommit med, vare sig det är sunna eller rekommenderat eller obligatoriskt, trosuppfattning eller tillvägagångssätt. Allting kallar vi för sunna. Som det har nämnts av vissa av salaf, de säger att sunna betyder att agera på Koranen och sunna, och att följa salaf och saleh, och att följa deras vägledning. Så det finns en väldigt bred definition av sunna. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Att det inte är tillåtet för en troende man eller kvinna, om Allah och hans profet har bestämt någonting, att de ska ha en annan åsikt. Surat al-Ahzab, vers 36. Och den här versen är jätteviktig. Om Allah och hans profet har bestämt någonting, så är det inte tillåtet för någon muslimsk man eller kvinna att ha någon annan åsikt. Eller hur? Och det här har vi hört på tv. De säger, islam säger man ska ha dödsstraff för zina. Då säger personen, men det här tycker inte jag. Islam säger så, men jag tycker inte det. En muslim säger så. Vem bryr sig om vad du tycker? Säg bara Allah säger, khalas. Jag har inte rätt att ha en annan åsikt. Punkt slut. Och så, det här gäller alla muslimer. Ingen muslim har rätt att ha någon annan åsikt än det som står i Koranen och Sunna. Eller hur? Och hur dumt låter det inte då man säger, Gud som har Allah subhanahu wa ta'ala som har skapat allting och har den bästa kunskapen och vet allting om allting, tycker en sak, men jag som är så okunnig tycker en annan sak. Hur kan man säga så? Eller hur? Utan Allah subhanahu wa ta'ala, han är den som vet vad som är bäst för människan. Och vi har också sagt det tidigare, om man är rädd för att man inte kan säga sanningen, så prata inte. Var tyst, gå därifrån. Eller hur? Om du nu ska representera islam, så säg sanningen som den är. Och försök inte att göra alla nöjda, för det kommer inte att ske. Det kommer alltid finnas folk som inte accepterar och som tycker att det här är dåligt och så vidare. Så säg bara sanningen och bry dig inte om vad folk tycker. Men självklart ska man också ha vishet och prioritera det som är viktigast och så vidare. Och säga saker och ting på bästa sätt. Så vi måste lyda Allah subhanahu wa ta'ala och hans profet. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهِ. Det som lyder sändebudet, han har lydit Allah. وَإِنْ تُطِعُوهُ تَحْتَدُوا. Om ni lyder honom, så kommer ni att bli vägledda. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Att de som vill sätta sig emot hans befallningar,
bör ta sig i akt. De bör akta sig att det kommer drabba dem en fitna eller ett hårt straff. De kommer drabbas av ett mycket hårt straff i nästa liv eller en fitna i detta liv. Alam ya'lam annahu man yuhadid Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha dhalika al-khizy al-'azim. Vet de inte att den som motsätter sig Allah och sändebudet, han kommer få nar jahannam, helvetets eld, khalidan fiha, i all evighet, och detta är den största förnedringen. Så det är ingen lätt sak att man motsätter sig profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och Abu Bakr radiyallahu anhu, han sa ett mycket fint uttalande. Han sa: "Lestu tariken shay'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi wa inni la akhsha in taraktu shay'an min amrihi an azigh." Abu Bakr radiyallahu anhu, han sa: "Det finns ingenting som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde förutom att jag också gör den här saken, och jag är rädd om jag lämnar någon av de sakerna som han gjorde att jag kommer gå vilse. En enda sak. Jag är rädd om jag lämnar den här saken att jag kommer gå vilse." Och Ibn Battah, en av de stora ulema från Salaf, han sa: "Ja ikhwani, det här är as-siddiq, den sanningsenlige, den största siddiq. Han är rädd för sig själv att gå vilse. Om han lämnar någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam har gjort, så vad ska då inte vi säga i denna tid då folk tar så lätt på sunna och gör narr av profeten och hans beordringar. Och inte bara det, de skryter om att de har syndat och gått emot hans beordringar och gör narr av hans sunna. Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att skydda oss från all slags villfarelse och rädda oss från onda gärningar." Och Umar ibn Abdul Aziz, den rättfärdiga khalifan, han sa: "La ra'yi li ahadin ma'a sunnatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Att det finns ingen som har rätt att ha en annan åsikt i någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam har gjort till sunna. Man har inte rätt att ha någon annan åsikt om det här är sunna. Och Abi Qilaba, en man från tabi'in eller tabi' tabi'in, han sa: "Om en man berättar till dig någonting från sunna och säger: 'Låt bli det här, hämta Koranen istället', så vet att han är dal, han är vilse." Förstår ni? Och det här finns också folk idag som säger att: "Nej, men det här står inte i Koranen." Och om det inte står i Koranen, det står i profetens sunna sallallahu alaihi wasallam, och Allah säger i Koranen att vi ska följa profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och Shafi'i rahimahullah, en av de fyra stora imamerna, han sa: "اجمع المسلمون على ان من استبان له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له ان يدعاها لقول احد." Han säger att muslimerna är alla överens att den som har fått en sunna förklarad för sig att den är autentisk, alltså, det är inte halal för honom att lämna denna sunna för någon annans uttalande, alltså att han lägger någon annans uttalande eller åsikt före denna sunna. Det här är någonting som alla muslimer är överens om. Och Al-Humaydi, han sa att en gång så berättade Shafi'i en hadith. Och det sades till honom: "Ska du agera på den här hadithen?" Så Shafi'i, han blev arg och han sa: "Vadå? Ser du mig gå ut från en kyrka? Ser du att jag har ett kors runt halsen eller? Ska jag berätta någonting för Rasulullah och sen inte agera på det?" Förstår ni? Det är självklart. Och samma sak, det hände en tillgång att någon sa, han berättade en hadith. Och då så sa någon: "Ska du agera på det här?" Han blev mycket arg. Han sa: "Och vilken himmel eller vilken jord ska skydda mig? Och vilken himmel ska täcka mig om jag berättar någonting från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och sen inte agera på den här saken? Det är klart jag ska agera på den." Och Ahmed ibn Hanbal, han sa: "Den som förkastar någonting eller förnekar någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam har kommit med, han är på avgrunden till undergång." Han är på avgrunden till undergång. Och Al-Barbahari, han sa: "Om ni hör en person kritisera al-athar, alltså haditherna, och han inte vill acceptera dem och förnekar någonting från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, så kritisera eller anklaga honom i hans islam. Alltså tvivla på hans islam. Och utan tvekan så är han en person som är från Ahlul Bidah. Och Abul Qasim al-Asbahani som dog 535 hijri, han sa att Ahl Sunna från Salaf, de sa: den som kritiserar, om en person kritiserar haditherna, så kritiserar hans islam. Och Muhammad ibn Yahya al-Dhuhali, en av de stora imamerna, han sa: jag hörde Yahya ibn Yahya säga: al-dhabbu ani sunna afdalu min al-jihadi fi sabilillah. Att försvara sunnan är bättre än att kriga fi sabilillah. Och det sades till honom: vadå, en person spenderar alla hans pengar och tröttar ut sig själv och krigar för Allahs skull, är han bättre? Alltså den som försvarar sunnan. Han sa: ja, han är mycket bättre. Och Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam, som dog 224 hijri, en av de stora imamerna, han sa också att den som följer sunnan är som en person som håller fast vid glödande kol. Och han är bättre idag än den som krigar fi sabilillah med svärd. Och Malik ibn Anas, han sa också att sunnan, den är som Noas ark. Den som går på den räddas, och den som vägrar drunknar. Så man måste hålla fast vid sunnan. Och det här är någonting som alla imamerna har sagt. Och det skulle man kunna prata om i flera timmar. Men alla imamerna, ni vet, det finns fyra kända imamer: Abu Hanifa, Malik, Shafi'i och Ahmed ibn Hanbal, som har fyra rättsskolor som många människor följer. Och de här imamerna, det är inte de enda som finns. Det finns mer än 40 stycken. Och vissa av dem är kändare än, eller var mer kunnigare än de här. Kunnigare än Imam Malik, sa det. Men hans åsikter skrevs inte ner, och han hade inte lika många följeslagare som Imam Malik och så vidare. Men i alla fall, dessa är fyra stora imamer. Och det är tillåtet att läsa deras böcker och så vidare. Men man ska inte följa dem blint som vissa gör. De säger man måste följa en lagskola blint. Det här finns det inget bevis för i islam, utan det är någonting som är påhittat. Och de fyra imamerna har själva förbjudit från detta. Allihopa. Till exempel Abu Hanifa, han sa: idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Om hadithen är autentisk så är det min skola. Och han sa också: det är inte tillåtet för någon att acceptera det vi har sagt om han inte vet var vi har fått det ifrån. Alltså gå tillbaka till källan. Och han sa också: att jag är en människa. Jag kan säga en sak idag och ta tillbaka den imorgon. Och det här finns, att imamerna ändrade åsikter. Imam Malik ibn Anas, han sa också, eller Abu Hanifa först, han sa ett viktigt sak. Han sa: om jag säger någonting som går emot Allahs bok och profetens sunna sallallahu alaihi wasallam, så lämnar det jag har sagt. Och det här är en självklarhet, eller? Men för vissa är det inte en självklarhet. En klasskompis till mig berättade från Afghanistan att de hade sagt till, det var någon man i Afghanistan där de följer Abu Hanifa där nere, blint, mycket blint, och sätter hans uttalande först, framför allt. Och det var då någon som sa, jag tror han sa amin efter bönen, högt. Och det gör man inte i Hanafis medhab, fast det är någonting som finns i sunna, man ska göra det. Så man konfronterade den här personen och sa: men vad gör du så här för, typ? Han sa: det finns i sahih hadith, man ska göra det. Och då så sa de till honom: vad ska du säga till Abu Hanifa på domedagen? Subhanallah. Vad ska du säga till Abu Hanifa på domedagen? Och vad säger Allah? Med ajabtum al-mursalin. Allah kommer fråga folk på domedagen: hur har ni lytt, eller hur har ni besvarat profeternas kall? Och samma sak, de säger att när Isa kommer tillbaka, då ska han styra med Abu Hanifas madhab. Subhanallah. Hada buhtanun azim. Det är stor synd och lugn att säga så. Det finns inget bevis för såna här saker. Och Abu Hanifa själv har aldrig sagt såna här saker, utan det är folk efter honom som är extrema. Och Malik ibn Anas, Imam Darul Hijra, brukade också säga: jag är en människa, jag gör fel, jag kan ha rätt, jag kan ha fel. Så kolla i det jag har sagt. Om det går i överensstämmer med boken och sunna, alltså Koranen och sunna, så acceptera det. Och allting som inte överensstämmer med Koranen och Sunna, förkasta det. Och han sa också, det finns ingen vars tal accepteras till 100%, alltså helt och hållet, förutom profeten sallallahu alaihi wasallam. Alltså alla efter honom, vi accepterar och vi säger nej. Det spelar ingen roll vem det är. Största imamen i världen, det spelar ingen roll. Alla har fel, förutom profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och Shafi'i, imam Shafi'i, Muhammed ibn Idris, hans uttalanden är också mest. Det är bara några stycken. Han säger, om ni finner i mina böcker någonting som går emot profeten sunna sallallahu alaihi wasallam, så ta då sunnan från profeten alaihi wasallam och lämna det som jag har sagt. Och han sa också, om hadithen är autentisk så är det min madhab. Och han sa ett fint uttalande, om ni hör mig säga ett uttalande som går emot ett autentiskt uttalande från profeten sallallahu alaihi wasallam, så vet att jag har förlorat förståndet. Vet att jag har förlorat förståndet. Och Ahmed ibn Hanbal sa också samma saker. Han sa, följ inte mig blint, följ inte Malik blint, följ inte Shafi'i blint eller Auza'i eller Thawri, utan ta från det de har tagit ifrån. Och så ta från Koranen och Sunna. Och så vidare. Det finns många uttalanden gällande detta. Vi ska nu berätta straffet. Vissa straff som har nämnts. För den som inte accepterar Sunna. Den som typ gör narr av Sunnan. Och ser ner på Sunna. Och tar lätt på Sunna. Allahu alam vad han får för straff i nästa liv. Men det här är några exempel som har nämnts från Sunnan och från Salaf. Salama ibn Akwa radiyallahu anhu, han sa att det var en man som åt hos profeten sallallahu alaihi wasallam med vänsterhanden. Han åt med vänsterhanden. Och ni vet det här är haram. Att man måste äta med högerhanden, för det är shaitan som äter med vänster. Och då så sa Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam, kul bi yaminik. Ät med högerhand. Ät med din högerhand. Och då så sa mannen, jag kan inte. Och då så sades det att den här mannen sa, jag kan inte av högmod. Alltså det enda som hindrar honom, det var högmod. Och då då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, lästa ta'ata. Du kommer inte heller att kunna. Du kommer inte heller att kunna. Och det sades efteråt att den här mannen inte kunde lyfta sin högerhand. Efter denna berättelse, denna händelse, så kunde den här mannen inte lyfta sin högerhand upp till munnen. Alltså den blev typ som förlamad. Och det här är då ett straff för att han kunde göra det först, men då han vägrade av högmod, så fick han det här straffet. Att aldrig mer kunna lyfta handen upp mot munnen. Abu Huraira berättade en gång att Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam förbjöd att man dricker från siqa. Siqa betyder de här bägare, fast förr i tiden så var de, jag tror, som krukor och man kunde inte se vad som fanns inne. Det var inga genomskinliga flaskor, eller hur? Och det kunde vara insekter och allt möjligt i dem. Så profeten Muhammed alaihissalam förbjöd att man dricker direkt ifrån dem, från flaskhalsen. Och de berättade den här hadithen, Ayub Sikhtiyani berättade den här hadithen till en man, men ändå så drack han. Och han sa, jag såg hur en orm kom ut från flaskan när mannen stod och drack från den. Det kom också en man till Sa'id ibn al-Musayyib, en man som levde efter Sahaba, som var student till Sahaba, och han ville gå på Hajj och Umrah. Och han var inne i moskén när de gjorde adhan. Och mannen började gå ut från moskén. Så han sa, nej, gå inte ut från moskén. För jag har hört, eller det har sagts att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att man får inte gå ut efter att man har gjort adhan från moskén. Förutom, ingen gör det förutom en hycklare. Eller en person som verkligen har ett behov. och sen vill komma tillbaka till moskén. Och då så sa den här mannen: nej, jag har mina kompisar där borta i andra kvarteret, jag ska gå till dem. Så den här mannen Said, han fortsatte att säga: nej, du får inte gå ut. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt, du får inte gå ut från moskén och så vidare. Och mannen gick ut ändå. Och sen så kom han tillbaka och berättade att den här mannen på väg tillbaka till hans kompisar då hade ramlat ner från hans djur och brytit höften. En man från Salaf som heter Yahya Asaji, han sa: vi gick i Basras smala gator. Och Basra ligger i vilket land?
Irak.
Och de var på väg för att söka kunskap, hadith. Och ni vet, den som går ut för att söka kunskap, profeten alaihissalam har berättat att änglarna lägger ut deras vingar i välbehag för det som de gör. Så de skyndade sig. Och det fanns en man bland de här som var mycket ond. Alla och alla, de kritiserade och typ tvekade på hans islam till och med. Han kanske var en hycklare. Den här mannen, när han sprang, alltså de skyndade sig, han sa: lyft era fötter, lyft era fötter, så ni inte trampar på änglarnas vingar så att de går sönder. Alltså han gör när, eller? Så de sa, när han sa det här, hans ben stelnade och han ramlade ner direkt och slog sig. Så kolla de här straffen som vissa människor har fått. De sa också en gång, de satt i moskén och det kom en ungdom från Khorasan och han frågade om en sak, en fråga, och sen bad han om bevis. Och då sa de: okej, beviset är Abu Hurairas hadith som har nämnts. Och då så sa den här mannen, och han var en som följde Abu Hanifas medhab blint, han sa: nej, Abu Hurairas hadith accepterar vi inte. Förstår ni vilket allvarligt uttalande? Han som har berättat mest hadither, mer än 5000 hadither, han säger: nej, hans hadith accepterar vi inte. Och de sa han hann inte ens tala färdigt förrän en orm ramlar ner från taket och föll på den här mannen. Och han började skrika och folk gick bak. Och den här mannen sprang iväg. Och ormen typ kröp efter honom. Och de sa att de skrek efter mannen: tob, tob, alltså be om förlåtelse för det du har gjort. Så mannen han sa: jag ber om förlåtelse, jag ber om förlåtelse. Alltså jag tobba till Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen sa de: vi såg aldrig mer den här ormen. Och det finns många, många berättelser som nämner just detta. Så det är mycket farligt att motsätta sig profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Och sahaba och tabi'in var mycket hårda gällande de personerna som motsatte sig sunnan. Till exempel Abu Qatada, en man från sahaba, han sa: vi var hos Imran ibn Hussein. Och det fanns en grupp av människor, och de var i Mina, i Mekka, utanför Mekka. Och Imran berättade en hadith. Och han sa: al-haya khayru kulluhu. Blyghet är gott. Det är helt gott. Alltså blyghet är gott från början till slut. Och då så sa en man som heter Bishr: men vad då? Det finns i vissa böcker att blyghet, det är så där lugnt och man blir svag och så vidare. Det finns svaghet i att vara blyg. Så Imran, han blev mycket arg. Han blev röd i ansiktet och han sa: vadå? Jag berättar från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam och du går emot det med vad som står i vissa böcker. Vad är det här för någonting? Det här bevisar att det inte är tillåtet att motsätta sig Koranen och sunna med sina egna åsikter eller andras åsikter. Och det var en annan sahabi, Ubad ibn Samit, som berättade till en man som höll på att sälja någonting. Eller han gjorde en affärstransaktion som var haram, som innehöll någon slags ränta. Och då så sa den här mannen: men vadå? Han sa: Allahs sändebud har förbjudit från detta. Och mannen han sa: vadå? Jag tycker det här är okej. Så den här sahabin han sa: vadå? Jag berättar från profeten sallallahu alaihi wasallam och du säger jag tycker det är okej. Wallahi, jag ska aldrig mer vara under samma tak som dig. Alltså jag ska aldrig mer umgås med dig, sitta med dig. Och Abdullah ibn Mughaffal såg en gång en av hans släktingar som höll på att skjuta iväg stenar, små stenar, på djur, på på duvor eller någonting. Så han gick fram och sa, det här har profeten förbjudit, sallallahu alaihi wasallam. Och han sa, det dödar inget byte, det skadar ingen fiende om man krigar, utan det kan göra folk blinda och förstöra deras tänder. Och så gick han och kom tillbaka och såg att mannen fortfarande satt. Och det sades också att han sa att det här är okej. Okay. Så han sa, vadå? Jag berättar från Allahs sändebud och du säger det här är okej. Okay. Wallahi, jag ska aldrig mer prata med dig. Det här var hans egen släkting. Varför? För att han gick emot en hadith. Och i Nawawi, han säger i den här hadithen, finns det att det är tillåtet att göra hajr, alltså bojkotta folket av bidah. Folket som innoverar i islam. Och el-fusuq, de som då syndar. Och de som förkastar sunna fast de känner till den. Och att det är tillåtet att bojkotta dem för evigt. Alltså, vad kan man säga? Daimen, att alltid bojkotta dem. Men vad gäller den förbjudna formen av bojkott så är det förbjudet att bojkotta någon mer än 3 dagar på grund av någonting världsligt. Förstår ni? Att du kanske tjafsar med någon om pengar eller någonting. Du kanske blir arg på honom och säger, jag vill inte snacka med dig. Det här är förbjudet mer än 3 dagar. Men det är tillåtet för religionen. Alltså, du får bojkotta någon av religiösa skäl. Som att personen till exempel är en mubtadi, alltså han hittar på någonting i religionen och så vidare. Och den här hadithen bevisar det. Men det är också en sak som går tillbaka till fördelar och nackdelar. Och Ibn Hajar säger också i den här hadithen finns det beviset på att det är tillåtet att bojkotta de som går emot sunna. Och inte tala, alltså inte tilltala dessa människor. Och det här är inte, faller inte in under den förbjudna formen av bojkott. Och ni känner också till, en gång så berättade, eller de kom till Abdullah ibn Mas'ud och frågade en fråga om hajj. Så han svarade, han sa, det här är sunna. Så här gjorde profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och då så sa han, nej men vadå? Abu Bakr och Umar säger. Den här mannen som frågade, han sa, nej men vadå Abu Bakr och Umar säger. Han sa, jag berättar till dig från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och du säger till mig, Abu Bakr och Umar säger, jag är rädd att det ska börja regna stenar från himlen. Bara för att ni inte vill acceptera det som profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt. Och en gång, ni känner till Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab hade en son som hette Abdullah. Och Abdullah hade 2 söner, eller han hade söner. 2 av dem i alla fall, en hette Salim och den andra hette Bilal. Och han berättade hadithen där han säger att profeten alaihissalam, han sa, hindra inte era kvinnor från att gå till moskén om de ber er om tillåtelse. Och då så sa Bilal, wallahi, jag ska hindra mina kvinnor. Så Umar, Abdullah bin Umar, han blev mycket arg. Han sa, sabbahu sabban sayyan ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Han förbannade honom på ett sånt hårt sätt att jag aldrig hört honom svära så mycket som han gjorde den gången. Och han sa, jag berättar till dig någonting från Allahs sändebud och du säger, wallahi, jag ska hindra dem. Och det nämndes också i vissa tillägg på denna berättelse att han sa, jag ska aldrig mer prata med dig. Och han talade inte till honom tills det att han dog. Och de säger vissa väl, att det kan hända att han dog, eller någon av dem dog precis innan, alltså nära denna händelse. Men ulema säger här igen, i det här finns det ett bevis på att man starkt ska kritisera de som går emot profetens sunna med deras logik. Eller hur? De som går emot profetens sunna alaihissalam med deras ra'i, deras logik. Och åsikter. Och att det är tillåtet att bojkotta en sån här person. Och det finns många liknande berättelser från Salaf där de säger liknande saker. De var mycket hårda mot de som gick emot sunna. Och Al-Hakim sa, jag hörde Abu Bakr As-Sibri, som dog 342, att han tilltalade en man som var kunnig i fiqh. Och han berättade då en kedja på hadithen, haddathana och haddathana och så vidare. Och då så kom det en man som sa, vadå haddathana, haddathana? Och då han berättade till, hur länge ska ni hålla på med så här, haddathana och akhbarana? Typ det är löjligt, bara berätta hadithen. Och då så sa denna lärde man, han sa, du, sannoliken, så känner jag inte ens lukten av iman från dig. Och det är inte tillåtet för dig att gå in i mitt hus efter detta. Och sen så bojkottade han den här mannen tills att han dog. Och det här är mycket allvarligt. Folk som ser ner på kunskap. Eller hur? Som säger vadå? Hadith, hadith, hadith. Och det finns en i Sverige. De sa till honom, skulle du inte prata om kunskap och lära ut nyttiga böcker och så vidare. För han sitter bara och babblar på Paltalk i hans rum. Så han hade sagt mycket fult uttalande. Vadå? Han sa, om vi krigar mot judarna, ska vi kasta Sahih Bukhari på dem eller? Audubillah. Hur kan man säga ett sånt uttalande? Och det är bara med kunskap som denna umma kommer få seger. Det är bara med kunskap om vi går tillbaka till Koranen och Sunna och praktiserar den som vi kommer få kunskap. Vi kommer få seger. Så det här är ett mycket fult uttalande av denna okunniga person. Och en gång, och vi avslutar med den hadithen, så fanns det en man från Sahaba som hade en guldring. Och ni vet, män får inte ha guld, utan det är bara kvinnor som får ha guld. Så profeten sallallahu alaihi wasallam gick fram till den här mannen och han sa, det kan hända, eller det är så att någon av er sätter på sig själv, det kan vara så att någon av er sätter på sig själv en kolbit eller en glödande kolbit av eld. Alltså att ha guldring är som att ha en glödande kolbit på fingret. Så tog han bort, han slet bort ringen och slängde iväg den från mannen. Och så gick han iväg. Och när profeten alaihissalam hade gått iväg, då så sa vissa sahaba till den här mannen, ta upp ringen och använd den, alltså sälj den. Du behöver inte använda den, men du kan sälja den och ta pengarna, eller? Så han sa, wallahi, jag ska inte, hur kan jag ta upp någonting som profeten har slängt? Sallallahu alaihi wasallam. Så det är den här inställningen man ska ha. Hur kan jag ta upp någonting som profeten sallallahu alaihi wasallam har slängt? Hur kan jag göra någonting som han har förbjudit? Hur kan jag raka någonting som han har beordrat att vi ska ha? Hur kan jag låta kläderna hänga ner under anklarna? Han säger ta upp dem. Hur kan jag gå ut, kvinna utan sjal? Och han säger du får inte göra det. Hur kan man gå ut med tajta kläder och så vidare? Och gå emot hans beordringar? Nam. Så det är så här vi måste försöka vara, att ära profeten Sunna sallallahu alaihi wasallam och ära profeten alaihi wasallam, och inte sätta våra egna åsikter eller andras åsikter och intellekt före Sunnan, som vissa vilseledda människor, som när man berättar någonting för Sunnan, de säger det här är inte logiskt. Det var en man som heter Hassan al-Turabi, som vissa tycker är jättekunnig eller någonting, men han är helt borta. Han berättade hadithen där profeten alaihissalam, han sa, om en fluga ramlar ner i ert glas, så doppa flugan och släng iväg den. För den ramlar på den vingen där det finns ett gift. Och i andra vingen finns det ett botemedel som då kommer att, vad heter det, neutralisera det här giftet. Och då så sa den här mannen i en föreläsning framför massor med folk, han säger, om profeten sallallahu alaihi wasallam säger gör så här, och en doktor säger gör inte så här, då tar jag det som doktorn säger. Och den här personen, man säger han är kunnig. Vadå kunnig? Hur kan man säga någonting sånt? Det här är att göra narr av sunnan. Om du inte vill dricka, det är din en sak. Du behöver inte dricka. Men att säga ett sånt här uttalande. Audhubillah. Och en annan man, vad heter han? Al-Ghazali, som levde nu. De sa till honom, vart är profetens föräldrar? Sallallahu alaihi wasallam, hans pappa. Då det sades, alltså Afon, att det finns en hadith som säger att profetens pappa är i elden. Okay? Han blev aldrig muslim. Och då så sa denna man, han sa, lägg den här hadithen under dina fötter. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Den är autentisk. Varför? För den passar inte överens med hans intellekt. Det här är mycket farliga uttalanden. Man får absolut inte säga så. Eller andra, som al-Maududi, han sa, det har gått 1400 år och det har fortfarande visat sig falskt. Eller att profetens, vad kan man säga, föreställning att det Dajjal ska komma har visat sig falsk. Han har fortfarande inte kommit. Det blir mycket allvarliga saker. Eller folk som säger det är inte logiskt att någon som heter Dajjal ska komma med ett öga och så vidare. Religionen handlar inte om logik, den handlar om istislam, att acceptera. Islam, hur istislam? Islam betyder att underkasta sig, att acceptera. Och religionen är inte med logik. Som Ali sa, han sa, om religionen skulle vara baserad på logik, då skulle vi stryka på undersidan av strumporna. Men jag har sett profeten sallallahu alaihi wasallam stryka på översidan av strumporna. Vilket betyder att religionen är al-ittiba, det är att följa och inte att motsätta sig religionen med logik och så vidare. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra våra hjärtan fasta på denna sunna fram tills det att vi dör och göra den bästa dagen, den dagen då vi möter Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad.